Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Avsnittet gästas av poddaren och författaren Navid Modiri. Vi talar om hans bok Min vän Björn och vad han lärde mig om livet. Men först vill jag tacka dig för att du stödjer Dekonstruktiv kritik. Min affärsmodell är prestationsbaserad. Du betalar alltså bara när jag publicerar, om du själv vill. Om du vill stötta mig mer regelbundet kan du göra det på patreon.com/aronflam. Annars går det bra att stötta avsnitt för avsnitt på PayPal med Bitcoin eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Eftersom Navid gästar detta avsnitt vill jag också passa på att pusha lite för Hur kan vi live på Intiman i Stockholm den 28 januari. Inte minst eftersom jag själv medverkar på scen. Enligt uppgift från Navid vill han snacka om det svenska medielandskapet med mig. Vilket passar bra eftersom jag tillsammans med Jens Ganman skrivit en bok i ämnet som heter Älskade Public Service. I vanlig Hur kan vi live-ordning verkar Navid dock ha bokat allt för många gäster för vad sägs om namn som Ivar Arpi, Bilan Osman, Mona Sahlin, Lars Trägård, David Eberhardt, Hanif Bali, Henrik Jönsson, Leonidas Aretakis, Jens Liljestrand, Makode Linde, Fredrik Lindström eller Janne Josefsson när det räcker fullgott med att ha bokat mig. Om du dyker upp kan det vara en bra fråga att ställa till Navid från publiken alltså. Varför har du bokat andra människor än Aron Flam? Om du vill se mig måste du dock stå ut med att se de här andra människorna och om det är något du vill så hittar du länk i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Navid ställer dessutom till med efterfest efter föreställningen och ville att jag skulle lotta ut 2 biljetter till den. Till dig som lyssnar. Jag har ju aldrig delat ut något gratis förut i den här podden. Jag har ju bara sålt på dig saker. Så jag visste inte riktigt hur jag skulle göra det här. Men jag har kommit fram till att kvickast vinner. Den som är först med att mejla aron.flam@gmail.com får alltså 2 biljetter till efterfesten. Där du kan träffa mig, Navid och kanske några i den där övriga drösen människor jag nyss nämnde. Det här samtalet spelades in med Navid innan det började drevas mot honom från Björn Natinko Lindblads familj. Samtalet rör sig mest om innehållet i boken, men jag lyssnade också igenom en del av Björn och Navids poddar för att förbereda mig. Mot slutet av podden försöker jag också få Navid att avslöja vad som komma skall. Jag hade nämligen börjat nära en misstanke om att något var på gång eftersom Navid och kompan i senaste året lagt in en överväxel i produktionen av Hur kan vi? Fler och bättre samtal än tidigare har kommit ut som om det byggts upp mot någon sorts final och även om jag inte får svar av Navid i podden så vet vi nu när det här avsnittet kommer ut att Hur kan vi läggs ner. En smula tråkigt kan jag tycka då jag själv förundrats och förfärats av ett antal av Navids samtal. Man saknar inte vad man har förrän det är borta. Du och jag skulle uppskatta att Navids insats mer. Navids Hur kan vi skapade ändå en plats där människor på olika sidor av polariseringen fick mötas. Han fick inte till just mig och Bianca Kronlöf kanske, men han gav det i alla fall ett försök, vilket är mer än man kan säga om det mesta i det svenska medielandskapet. Ängsligt, konformt och insulärt som det är. Hur mycket en sådan plats kommer saknas framöver lär vi snart bli varse. Vad Navid ska göra nu får vi se. Han lovade mig att han skulle lämna ett större utrymme för kaos i tillvaron. Jag hoppas han hittar en plats i sig själv att stå stadigt i stormen. Så eventuellt för sista gången, Navid Modiri, njut. Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Navid Modiri.
Tack så mycket.
Du är hitbjuden idag för att tala om din nya bok som heter Min vän Björn.
Just det.
Och som handlar om din vän Björn.
Bland annat.
Mm, och som du redan har hunnit få en hel del skit för.
Mm.
Vilket gör mig lite förbannad.
Mm. Okay.
Dels för att jag är din vän och dels för att jag ville vara först.
Jag misstänkte det.
Men till skillnad från till exempel Chang Frick så har jag faktiskt läst boken.
Mm.
Och jag har också läst när jag var ung, det var väldigt länge sedan faktiskt, Tisdagarna med Mori.
Just det.
Och det var den jag tänkte på när jag läste boken. Och nu ska du få en komplimang. För jag kan inte minnas att jag fick en klump i halsen av att läsa Tisdagarna med Mori. Så även om den här boken inte riktigt är, vad man skulle kunna säga, up my alley, så var det framgångsrik känslomässig manipulation. För jag vet inte om jag är extra blödig för att jag börjar bli lite till åren. Men i slutet av boken, utan att spoila något, när din dotter tar farväl av din vän Björn som dör, så fick jag faktiskt en klump i halsen. Och sen gjorde jag det jag alltid gör när jag får en klump i halsen.
Tryckte ner den?
Jajamän. Tryckte ner den i den djupaste skrymslet av min själ. Låste in den i ett skåp bakom en väldigt tung blydörr. Och slängde bort nyckeln. Så
Carl Jung hade varit stolt av det. Det var väl det han sa att man skulle göra, va?
Ja, exakt.
Tryck, tryck, tryck.
Ja.
Ner i grottan med draken.
Mm. Så. Nej, men vadå? Det är en komplimang. Du lyckades alla få med. Och
tack snälla.
Mm. Mm. Ja, men har du lust att berätta vad den här handlar om? Jag har ägnat dag nämligen åt att lyssna igenom så mycket som möjligt av din och Björns podd.
Mm.
För jag har inte lyssnat på några sommarsnack. Och han undgick väl mig fram till den där dokumentären som gick på SVT. Då såg jag, den såg jag. Men det var för att jag också visste att jag skulle intervjua dig.
Just det.
Mm. Så berätta.
Ja, men så boken, för mig har ju varit ett sätt att dela med mig av hur det har varit att dels gå bredvid honom och se hur andra människor reagerar, blir inspirerade, berörda av Björn. Men också dela med mig av vad han har lärt mig och folk runt omkring mig. Inte bara i teori men också upplevelsen av att prova de här olika idéerna. Eller...
Vad är det för idéer?
Nej, men, till exempel det här som att bjuda in en liten bubbla av stillhet i stadens brus och myller. Att försöka hitta ro i vardagen utan att behöva förpassa sig själv till en bergstopp i 7 år eller sitta 10 dagar i Vipassana. Finns det möjligheter att hitta lugn och ro i storstadens myller eller liksom i det här bruset av intryck och distraktioner? Det har varit någonting som jag försökt att hitta själv. Och Björn sett och...
Men Björn åkte ju till Vietnam i typ 16-17 år.
Till Thailand.
Ja. Thailand.
Precis, och sen så valde han ju lämna det och komma tillbaka. Och sen försöka hitta eller skapa de här bubblorna även här. Så det finns som... Av hans liv så finns det som olika akter nästan.
Varför blev han så stor i Sverige? Jag förstår inte riktigt. För det blev han väl?
Han blev väldigt stor. Jag tror att han fyllde ett hål. Kanske en längtan eller ett behov av, inte nödvändigtvis buddhism. Eller kanske inte ens tro eller andlighet utan mer... Prata om frågor som döden eller altruism eller etik eller lite större existentiella frågor.
Och det upplevde jag att han döden finns ju överallt hela tiden.
Ja, den finns överallt. Det har du helt rätt i.
Mm.
Men jag upplever att det förs inte ett samtal om Men också, det finns en annan stängdhet kring ämnet döden i Sverige än till exempel i andra kulturer. Det är lite mer, var och en får liksom dela med sin existentiella ångest kring döden. Eller,
Men försöker du på ett snällt sätt säga om din vän att vi i vår kultur är så svältfödda på andlighet eller djup eller bara verklighet?
Ja, så kan man också formulera det, absolut. Jag tror att Björn blev en ventil för det.
Mm. Så varför just Björn?
För att han, ofta när folk är i den typen av sammanhang med, du vet, mindfulness eller meditation eller yoga, så...
Nej, jag vet verkligen inte.
Okej.
Okay. Jag vet faktiskt inte, jag är inte så ofta i sådana sammanhang.
Nej, men så här, i de sammanhangen så är referenserna och personerna och uttrycken ofta inspirerade av Indien eller Thailand eller andra kulturer.
Mm.
Jag tror Björn gjorde det svenskt. Han skapade en svensk dörr in till det existentiella. Där de som tittade på honom bara genom hans fysiska uttryck och genom hans ansikte kunde känna, ja, men fan, han låter som min farsa eller han ser ut som min morfar.
Men menar du att svenskarna, alltså, de behövde att en av deras egna liksom gav upp allt, åkte då till Thailand? Det var Thailand. Ja.
Först.
I 16 eller 17 år.
Ja, först var det Thailand och sen var det Schweiz och sen var det,
just det,
England. Precis.
Ja.
Mm.
De behöver att det är en av deras egna för att de ska kunna ta till sig.
Jag tror att det finns delar av det man kan ta till sig från andra kulturer och andra personer. Men sen finns det vissa nivåer jag tror du, ja, absolut behöver en som du kan relatera mer till. Och det öppnar också upp för en större grupp att bli intresserad av de här rummen, tror jag.
För mig slår det också, i alla fall när jag läser boken och har sett dokumentären, så slår det ju mig att vi kanske inte har så många symboler för just döden i svensk populärkultur.
Mm.
Och han blev väl det på något sätt, ja, eftersom han också själv dog.
Precis.
Tog livet av sig till och med.
Ja, och pratade också om döden på ett väldigt öppet och annorlunda sätt. Jo, det är klart att det finns sådana personer. Jag tycker Astrid Lindgren gjorde det på sitt sätt.
Allra käraste syster. Heter den så? Jag får med det.
Dokumentären?
Nej, det är en av hennes, tror jag, mindre lästa barnböcker. Jag tror den handlar om döden.
Ja,
den gjorde mig väldigt vemodig som barn. Allra käraste.
Allra käraste syster. Ja, det är någonting sånt. Ja, just det ringer en klocka.
Hon bor under en rosenbuske eller i en annan värld.
Just det.
Något sånt.
Ja, och annars, du vet, Mio med Mio, Bröderna Lejonhjärta, alltså det finns ju där.
Ja, ja.
I många av hennes berättelser. Och sen finns det ju såklart, nu är inte Tove Jansson svensk, men det har också, tror jag, varit ett sätt för svenskar att, ja, men, vara i det existentiella eller vara i dödens väntrum på något sätt, genom att den världen som Tove Jansson bygger upp också tillåter ju mörker.
Jag kommer inte ihåg tisdagarna med Maury så väl faktiskt. Men grät Maury mycket i boken?
Nej, det tror jag inte.
Nej, eller hur? För Björn gråter en del i den här boken.
Mm.
Och jag lyssnade precis när du ringde på här, så lyssnade jag på sista avsnittet av... Eller ja, det blir ju det sista riktiga avsnittet kan man säga.
Mm.
Av Björn och Navid. Och där gråter han ju också lite. Så varför var Chang så taskig mot dig i sista måltiden? Han hade inte läst boken, antar jag.
Nej, men Chang, alltså Chang ska ni bli Chang. Och jag tycker ju, alltså där och då och även nu, jag tycker ju att det sättet han tog sig an boken på var ju hysteriskt roligt. Och jag tyckte också det var kul för att det ledde ju också till ett samtal om självhjälp. Där Chang gång på gång säger, ja men... Vadå självhjälp? Jag kan, alltså. Och sen så, i samma andetag så levererar han liksom rubrik efter rubrik som låter precis som en självhjälpsbok.
Ja.
Vilket är hysteriskt roligt. Så det kommer ju förmodligen sluta med att Chang ger ut en självhjälpsbok med sina egna små budskap i.
Ja, det hoppas jag att jag
det
gör.
Det hade ju varit väldigt, väldigt roligt.
Jag behöver nog läsa en sån anti-självhjälpsbok nu.
Mm.
Så här beskriver Navid sig själv innan han lär känna Björn. Jag har en särskild låtlista för varje situation, perfekt designad för att skapa rätt stämning för rätt tillfälle, fest, jobb, morgon, kväll, dejt, träning. Och hela din liksom första kapitlet handlar om ja, hur mycket självhjälp du faktiskt har konsumerat i ditt liv och försökt leva efter. Och hur går det? För jag bodde ju med dig i LA. Jag minns ju att jag liksom brukade ramla upp på morgonen och så står du redan ute och gör knäböj. Och sen sätter du och mediterar och sen duschar du kallt. Gör du fortfarande så?
Ibland, inte lika maniskt.
Och varför var det så maniskt?
Jag menar, det var ju en ganska elak recension i Expressen.
Jag har inte ens kommit till den.
Nej.
Men jag har datan uppslagen om du vill.
Men vi kan komma till den sen. Men det hänger ihop med det du pratar om här. För att anledningen till att jag delar med mig av de bitarna är ju för att visa på hur maniskt det har varit och hur neurotiska beteenden ter sig i en människa som upplever ett starkt inre kaos, vilket jag har gjort ganska mycket. Och när jag har upplevt det här inre kaoset, då har jag försökt hitta ordningen och stabiliteten utanför mig själv med rutiner och du vet, med olika modeller, olika format som ska hjälpa mig att stabilisera. Och det har ju varit egentligen ett sökande efter ordning, stabilitet och lugn. För att jag inte har känt det inombords. Och utifrån sett så kan det se ut på ett visst sätt. Men inifrån sett så kommer ju det där från en desperation efter att bara få känna sig lugn. Att inte känna det här stökiga, kaotiska som ständigt pågår. Men resultatet blir ju lite skalman.
Hur menar du då?
Ja, men du vet, mat och sovklocka, Excel-ark med rutiner. Mm. Det blir lite aspigt och jag fattar det. Men det är också, det har ju också hjälpt mig att inte drunkna i det. Som i den överväldigande inre upplevelsen.
Men för att fråga, är det någon som har lovat att du ska få känna lugn i livet? Alltså, vad kommer själva idén om att du ska, alltså vi ska ju alla dö, bara det borde ju en viss känsla av panik. Vi befinner oss på en liten jordklump som ingen styr, mitt ute i världsrunden, borde också ge upphov till en viss känsla av panik. Alltså, jag är inte ett fan av panik. Det står ju på Liftarens guide till galaxen, don't panic. Yeah. Men det, alltså situationen, om man beskriver den bara kallt och rationellt, säger ju att det finns absolut skäl till att känna en viss oro och ångest.
Yeah. Ja. Och det säger ju Björn också. Jag tror att en av grejerna som vi pratade ofta om, och det finns med i boken, jag hade ju nog en bild av att en vis person skulle vara samlad, lugn och trygg. Och så började Björn ge uttryck för att han hade ångest eller att han tvivlade, vilket i början triggade. Jag tyckte att han var lite gnällig och lite störig. Vad fan, du är ju klok och vis och har vaknat upp och så får du ångest. Vad fan, du är ju inte på riktigt. Du är fake.
Jag upplever ungefär samma sak i förhållande till Björn faktiskt när jag läser vissa delar av den här boken. Jag vet att bilen, han har glömt att tanka bilen vid något tillfälle och så stannar ni på motorvägen för ni har ingen bensin och då vill han ha en banan. Och jag tror jag till och med strök under den meningen därför att jag tänker så här, men vad fan, du är ju buddhistmunk och har spenderat liksom mer än ett årtionde i ett kloster. Du borde väl kunna lägga vissa band på i alla fall din hunger, tycker jag. Men icke som icke.
Ja, men det är ju kul och det är ju en krock med förväntningar, absolut. Och jag skriver ju om det i boken också, att det gör ju att jag börjar tvivla på, är han så klok och vis verkligen eller är det här något annat? Men för mig blev det också en påminnelse om att egentligen kopplat tillbaka till det du säger nu, det är en bumpy fucking ride det här, att vara människa, att leva det här livet. Och Björn säger egentligen det också, att det finns egentligen ingen plats av lugn och harmoni. Kanske om du har tur får du uppleva någon sekund sådär, av serenitet här och var. Men annars är det är en kaoskaravan, och förmodligen ingen som kör. Och att kunna hantera det eller navigera det kanske också medför en del ångest. Ångest kanske är, som det Kierkegaard-citatet, det är frihetens yrsel av att vara en fri människa i verkligheten. Kvittot på det kanske är att du behöver omsätta och lära dig att leva med ångest. Men när jag började tidigt, när jag började läsa självhjälpsböcker och började meditera, då hade jag en bild av att men det finns en harmonisk plats. Och många av de här personerna som pratar om de här idéerna, självhjälpsgurus eller meditationslärare, de kablar ju ut det budskapet.
Att du kan vara lugn.
Att du kan hitta en plats av lugn och harmoni. Det är mycket bliss, det är mycket harmoni, det är mycket...
Jag lyssnar för sällan på sådana typer av
människor. Var glad för det. Alltså det är halvt.
Ja, men alltså jag är inte helt obekant med genren. Du ska veta att min mamma under min barndom köpte oändligt mycket självhjälpsböcker som hon sen aldrig läste utan bara ställde i bokhyllan. Men jag läste en hel del av dem faktiskt. Bland annat Försvara dig kvinna, vilket lärde mig allt jag vet om självförsvar.
Och det finns russin att plocka, det är inte det. Men så det är den här förenklingen. Det är den som jag tappade efter ett tag. Jag tappade också förtroendet för de här förenklade gurufigurerna som försökte peka åt det här harmoniska hållet till en plats av totalt lugn och fridfullhet. Och du vet, det är någon slags här Jehovas vittnen-broschyr. Det är en panda och ett lejon och så är det en asiat och en svart och en vit.
Mm.
Det där är ju en lögn. Och det är också en farlig lögn. För jag tror att det får människor att känna sig... konstiga och dåliga för att de inte känner det där.
Men Björn stod inte för det i alla fall.
Inte som jag såg det. Jag tror att han försökte bjuda in någonting mer mänskligt.
Jag tyckte inte det var så fasansfullt mycket plattityder i er podd.
Mm.
Även om det kommer ut en och annan en gång då och då när man diskuterar sånt här. Det är svårt att undvika, antar jag. Men ska vi gå igenom Expressen-artikeln då?
Absolut.
All right. Låt oss. För det var ju en komisk poäng jag hade tänkt att göra och gjorde på din bokrelease också. Att liksom, ni pratar, du och Björn, i den här boken ofta om att det inte handlar om er. Men hela boken handlar ju tekniskt sett om er.
Mm.
Och kritiken från Expressen är väl att det handlar mest om dig.
Yeah.
Ja. Så, oj. Den där satt. Jag hörde liksom. Till och med vännens död handlar om Odiri själv, skriver Anna Gullberg. Är det möjligt att älska någon mer än Björn Natthiko Lindeblad älskat Navid Modiri? Anna Gullberg läser Min vän Björn och fascineras av en bromance där huvudpersonen hamnar helt i skuggan av författarens ego. Så, vad har du att säga om det här då?
Alltså, hon har ju rätt. Det handlar ju om ego, det handlar om självupptagenhet, det handlar om en viss typ av självcentrering som uppstår när man inte mår så bra. Så hon har ju helt rätt. Men hon gör ju fel slutsats av det. Och slutsatsen hon får det till är ju att det är ett egoprojekt. Det är snarare ett sätt att försöka titta på det där. Neurotiska, självupptagna, maniska pladdrandet. Det svullna egot som bara rabblar på insidan. Och att ha ont eller att tycka att ha mycket ångest till exempel, att vara en väldigt ältande eller neurotisk liksom, hjärna, gör att man blir väldigt självupptagen. Det betyder inte att man tycker om sig själv.
Nej.
Oftast är det ju motsatsen. Och det tycker jag var ohederligt av henne. Att inte göra kopplingen mellan självupptagenhet och självhat. För det är ju det jag försöker förmedla. En person som är upptagen inåt med sig själv är ofta upptagen med sånt som är ganska smärtsamt. Det betyder inte att personen är upptagen med sig själv för att den älskar sig själv eller tycker om sig själv så mycket att den är upptagen av sig själv.
Men oavsett om den är upptagen av sig själv på grund av hat eller kärlek, är det inte en form av egoism? Självupptagenhet alltså.
Och definiera då vad du menar med egoism.
Nej, men om du tänker väldigt mycket på dig själv, då lämnar du ju lite mindre tid över till att tänka på andra.
Mm.
Och då blir det ju egoism liksom. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Att så här, när jag läste de här självhjälpsböckerna som barn och plockade guldkornen någonstans på vägen i ens liv, så måste man ju liksom sluta träna. Du har fått tillräckligt mycket tid på dig att träna, nu måste du jobba.
Yeah.
Ja. Och liksom, hur länge i ditt liv höll du på med de här självhjälpsböckerna? För vi var ju lej för bara 3 år sedan, eller?
Absolut.
2.
Absolut. Så fram tills förra året.
Och du älskar fortfarande Tony Robbins?
Jag kan absolut plocka vissa russin, men det är inte som att det finns en gurifiering av varken honom eller egentligen någon längre.
Du kanske vill förklara för min lyssnare vem han är, för jag känner honom bara från en Jack Black-film.
Vilken då?
Jag tror det är en Jack Black-film. Det är om vikt. Han blir smal och snygg. Och så träffar han en tjej som är smal och snygg. Men det visar sig att han är hypnotiserad av Tony Robbins till att uppfatta henne som smal och snygg. Och hon är egentligen jättetjock och inte alls snygg. Yeah.
Så Tony Robbins är en klassisk amerikansk självhjälpsguru som startade när han var 18-19 och började sälja program, tror jag det kallades, för personlig utveckling. Alltså, det var paketerat i en sån här tv-shop-setting.
Mm.
Och väldigt säljigt, väldigt pushigt, väldigt amerikansk tv-shop. Och så var det så här, bli ditt bästa jag, förverkliga din potential. Och det sålde väldigt bra till småföretagare eller stora industriföretag som ville varsla många anställda. Men inte ville göra det, och då tog de in en inspirationsföreläsare som av någon anledning fick människor att säga upp sig och starta eget. Det var ju en grej man gjorde mycket på 70-80-talet. Och det var där självhjälpsindustrin i USA fick ett lyft.
Jag visste faktiskt, alltså han var 18-19 när han började med det här. Då kan man ju inte ha mycket erfarenhet att ge andra, eller?
Och då, nej precis, och då körde han, i början tror jag att han körde en föreläsning om dagen som han filmade och la ut i någon video. Så det var... Apropå maniskt, han har ju varit väldigt så manisk och produktiv och arbetsnarkomani kan man ju kalla det. Och det är också en viss riktning eller en viss skola med folk som Napoleon Hill och Jim Rohn. Alltså det finns vissa som har trampat upp den här stigen innan Tony Robbins. Men jag skulle säga att han är väl den stora stjärnan i den sektorn just nu i världen.
Fortfarande.
Han är störst. Han är, alltså, vi var ju på en veckolång kurs med honom, jag och några kompisar i Italien för några år sedan. Det var ju...
Vadå, for reals?
7-8 tusen pers på en arena.
Hur mycket kostade det?
20 lax kanske.
20 lax för en vecka? Det var bara biljetten.
Nej, fem dagar var det.
Fem dagar? Ja, men det är ju en arbetsvecka liksom.
Mm. Och jag skulle säga att det är billigt.
Och då fyller han en arena liksom.
7 tusen pers.
Som är där från när på morgonen till när på kvällen.
Jag tror vi gjorde mellan 12 och 14 timmars dagar.
Okej, du fattar att det här låter ju som en sekt.
Ja,
ja okay.
Och av och till var det det.
Ja.
Och för att vara nyanserad, av och till var det inte det. Så det är det jag menar med att saker och ting är inte heller så att de enbart är goda eller onda eller bra eller dåliga. Det finns vissa russin ur kakan att plocka här och lära sig som funkar.
Men hur många år sedan var det här liksom?
11.
Okej. Okay. Och ni åkte ett gäng kompisar liksom?
Ja, men 4-5 kompisar.
För att varför?
Men för att vi läste de här böckerna. Och vi var inne i den världen av, du vet, både självhjälp och kombinerad självhjälp och biohacking.
Ja, visst.
Optimera din potential, bli ditt bästa jag. Det fanns det språkbruket. Men ganska snabbt så märkte jag att det här är... Du slår i taket ganska snabbt.
Ja.
Och som sagt, det funkar.
Varför slår du i taket ganska snabbt?
För att det är förenklat. Det är en förenklad sanning. Det är inte du kan inte köpa en sån helhetslösning. Och det går ju att säga om många andra förenklingar och helhetslösningar också. Men igen, vissa av aspekterna funkar som verktyg. Och går att använda. Men du kan inte bara åka med i en riktning. Det är då det blir sekt.
För jag tänkte på det när ni kom till den här tysta retreaten ni är på i slutet av boken.
På Adyashantis retreat.
Om det är så man uttalar hans namn, ja.
Mm.
Adyashanti.
Mm.
Okej, okay. Och du beskriver det ju rätt roligt. Man kommer till ett liksom, konferenshotell och sen så ska man sitta och meditera tyst hela dagarna i princip.
Mm.
Och du försöker lämna Björn i fred och han är rätt sjuk vid det här laget.
Yep.
Och sen i slutet av retreaten så ställer sig Björn upp, för det här är hans gur.
Mm.
Och det här måste ju, du måste ju tagit upp det här för att det här är ett sånt här tillfälle då det skär sig lite. För här står ju Björn helt utan svar och frågar sin läromästare, som, om man ska tro din återgivning, ger ett rätt vagt svar. Mm. Det kommer att ordna sig liksom.
Mm.
Vilket man verkligen kan diskutera med tanke på att han dog.
Mm.
Om du förstår vad jag menar.
Absolut.
Ja, jag vill inte vara elak, men det är, så, men där för mig var det så, men för då blev det så här konstigt. Då tänkte jag så, men där framstår ju verkligen Björn som extremt bräcklig.
Mm.
Inte alls säker på sin sak.
Mm.
Utan en person som bara söker trygghet i en grupp eller hos en stark ledare.
Mm.
Den dialogen som Björn Arjashanti har där, vad jag tror att den representerar är ju att gå till en präst eller gå till en rabbin och söka tröst inför döden.
Mm.
Sen sker den i en annan kontext, som är ett retreat som vi har betalt inträde till eller betalt platser för. Vilket du inte gör med en. Men andlig ledare vanligtvis, om du går till en präst eller rabbin och pratar. För det...
Någonstans får ju präster och rabbiner pengar ifrån. Vill jag bara påpeka. Så jag menar, ja. Det finns något som heter kyrkoskatt och de har lön och sådär. Så det är inte så konstigt.
Nej, men det är egentligen inte det väsentliga. Det väsentliga är att jag tror att det är den funktionen. Jag tror att det är det utbytet som sker egentligen däremellan. Tröst. Någon form av tröst eller bara att ha någon att säga det till eller prata med det om som inte är närstående. Där du själv känner ett ansvar eller det finns annat i relationen som kan påverka. Jag tror om du dessutom är en person som många andra tyr sig till,
mm.
så finns det en poäng i att gå utanför de vanliga rummen och själv ha ett eget rum där du får lov att lätta på trycket, det existentiella trycket som det är att stå inför döden.
Jo, men påven till exempel,
mm.
han har ju ingen. Han har ju sig själv och Gud, skulle jag tro.
Mm.
Vem är påvens bigfader? Och det var ju lite det Björn blev. Han blev ju en påve för någonting. Eller?
Ja, precis. Men han blev ju någon form av ledargestalt för något. Definitivt.
Och vad är det? Nyhedendom? Det antecknade jag i marginalen här på någon av sidorna.
Jag vet faktiskt inte. Jag tror att den berättelsen fortfarande håller på att skrivas.
För, nej, men du återkommer till vad jag skulle beskriva som nyhedendom flera gånger. Första gången är på sidan 93. Nappkaravanen är framme vid trädet. Några av barnen gråter redan.
Mm.
Vissa vill inte lämna ifrån sig påsen med nappar. Andra är glada och tittar nyfiket på de färgglada symbolerna i trädet som om det vore en julgran. Några skojar med varandra, två flickor slåss med sina påsar. Jag skriver sorgens träd i anteckningsblocket som ligger på mitt skrivbord. Jag vill berätta om det för Björn nästa gång vi träffas. Och här beskriver du någonting i det svenska samhället som inte har med dig och Björn att göra. Mm. Som är faktiskt någon sorts ritual, någon sorts religiös ritual, och eftersom den inte äger rum inom vare sig judisk, muslimsk eller kristen tradition, så får man väl säga att den är sekulärt nyhednisk liknande.
Mm.
Och det handlar alltså om dagisbarn någonstans i närheten av där du bor, och där finns ett träd där de ska, för att sluta suga på sin napp om dagarna eller nätterna, alltså hänga upp sina nappar i trädet.
Yeah.
Som ett sorts, antar jag, lurendrejeri för att svindla barnen på deras nappar. Ja, men det blir ju det.
Så kan man säga det.
Ja, men jag sög aldrig napp när jag var liten, men en av mina närmsta vänner minns jag att hennes pappa lurade henne att rävbarnen i skogen, som hon tyckte var så gulliga, behövde nappar. Så hon fick gå ut i skogen med sin far och gömma dem då i ett påhittat rävgryt liksom under någon tall, där de sen kommer ligga i 100 000 år eftersom de är plast och inte förmultnar. Men och så lyckades hon sluta suga på napp.
Mm.
Men här så kommer du till nyhedendom. Och sen så är det ju så att ditt liv är ju lite nyhedniskt. Du åker ju på Burning Man eller motsvarande Borderland i Danmark. Och där tar du med dig Björn.
Just det.
Och då var han redan sjuk, eller?
Så när vi är på Borderland tillsammans, det är i juli. Och beskedet kommer i september. Så det här är några månader innan han får beskedet. Så då vet han inte med säkerhet att han har ALS. Han vet att det är någonting som inte stämmer med hans kropp. Och han är mitt under utredning.
Och hans far har just gått bort.
Hans far har precis gått bort.
Tagit livet av sig.
I Schweiz.
Mm.
Ja. Så han flyger direkt från Schweiz till den här festivalen.
Och då undrar jag också, lite ovidkommande, men hur många referenser till starka narkotiska preparat var din redaktör tvungen att stryka ur det här kapitlet?
Finns i sjön.
Ja, okej.
Nej, men nej, jag tror inte jag har egentligen censurerat eller tagit bort så mycket av varken redaktionell ängslighet eller av egen oro. Mer att det finns upplevelser som jag vill dela som är åt det psykedeliska, men det är en annan bok.
Är du säker på det? För ni har ju en lång konversation på Borderland när ni står och blickar ut över den här tillfälliga byn som har byggts av ett gäng nyhedningar faktiskt. Ni har byggt ett tempel.
Mm.
Så hur kan det då vara en annan bok? Det är ju samma bok.
Jag tror att de upplevelserna lite mer utbroderat passar bättre än en annan bok än här.
Okej. Okay. Men jag är inte riktigt klar med det här slutmötet som han har. För den här gurun, han som heter, vad hette han?
Adyashanti. Ja. Och guru betyder ju egentligen bara...
andlig vägledare.
Lärare. Bara.
Alltså lärare.
I grunden betyder ordet lärare. Så det är i sig inte så upphöjt eller heligt eller vad ska man säga, above så. Men det betyder lärare. Så jag tror att det var så Björn såg Adyashanti, som sin lärare. Han hade några till. Så.
Det gick ju någon dokumentär på antingen HBO eller Netflix för något år sedan eller två. Vad hette den?
I'm Not Your Guru. Tony Robbins.
Nej, inte nej. Den. Det här handlade om någon sekt i USA som hade hamnat i konflikt med lokalbefolkningen. Och...
ja, Wild Wild Country.
Exakt.
Om Osho, ja. Precis.
Ja, precis. Och du nämner Osho i den här.
Definitivt.
Så du har följt Osho också?
Jag har absolut följt honom. Jag har sett både det sekteristiska och det absolut skogstokiga. Både i honom och i den sekten, vilket det blev sen.
Så men när upptäckte du Osho? Liksom? Hur gammal var du då?
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Och hur?
23.
Och hur kom du i kontakt med...
om man börjar röra sig i de rummen med mindfulness och meditation och yoga, så förr eller senare så kommer du komma till någon slags spirituell kanon nästan av ett gäng personer.
Ja, okej. Okay. Berätta, vad är det för kanon?
Men Osho till exempel.
Ja, men dra upp fler. Jag vill höra.
Osho... Adyashanti finns absolut där, Byron Katie, vad heter hon?
Är det hon som undrar, är det sant?
Precis.
Okay.
Och Robbins, Anthony Robbins finns ju där, som på senare år har rört sig lite mer åt det spirituella, från det här lite mer, som man säger, mentala.
Mm.
Vilka finns det mer? Ramdas, såklart.
Mm, honom nämner ni i boken. Och vem är det?
Ramdas är ju från början döpt till Richard Alpert och var ju kompis med Timothy Leary och hela det här gänget på Harvard som började studera psykedelika på 60-talet, om jag inte missminner mig. Och han åkte till Indien, träffade Nim Karoli Baba, tror jag han heter, hans lärare, och fick ett nytt namn, kom tillbaka som Ramdas och började hålla sina teachings eller sina träffar. Och hade väl lite mer, han var lite mer åt, du vet, som Alan Watts, lite mer humor, lite mer lekfullhet i sina möten eller sina föreläsningar som det var.
Men vad är budskapet?
Just Ramdas eller de här olika?
Vi kan börja med Ramdas. Jag kommer fråga om Osho också. Vad är det centrala budskapet i Ramdas? Vad är trosbekännelsen?
Så Ramdas utgick ju precis som Adyashanti och som Björn utifrån buddhismen. Med inslag av också, för att han hade också inslag av daoism ibland. Och Alan Watts var väl sen buddhist om jag kommer ihåg det rätt. Byron Katie är också buddhist i grunden. Adya också. Robbins vet jag inte.
Nej. Så de andra är egentligen någon sorts buddhister. Så då är det centrala budskapet. Ja, allt är lidande. Meditera dig till upplysning. Mm. Uppnå nirvana.
Mm.
Bryt den onda cirkeln av reinkarnation. Korrekt?
Mm. Precis.
Eller?
Precis. Men sen är jag inte helt säker på om Osho var renlärig buddhist. För han blandade ganska friskt både sufism, daoism, buddhism, och han tyckte ju också om de här trickster-karaktärerna. Jag vet att han gillade de här liksom de lite mer oförutsägbara, lite galna trickster-karaktärerna, men typ Gurdjieff, alltså den typen av lite annorlunda spirituella karaktärer. Så jag vet inte om Osho var ren buddhist eller inte. Men det han gjorde mycket som jag tror funkade för många, det var att han tog till exempel det här med konceptet med sittande meditation, att du bara ska sitta ner med benen i kors, blunda, andas och vara så stilla som möjligt. Han plockade också in mycket rörelse, mycket, du vet, de här dervisharna, de här liksom whirling meditation eller dansande meditation eller mer somatisk meditation där du använder kroppen mer och jobbar mer med nervsystemet och med kroppen och inte bara sitta ner och vara tyst. Och det Osho också pratade mycket om, det var ju det här som jag nämnde i boken, alltså meditation in the marketplace. Han var ju en rebell på så sätt att han ville ju bränna ner alla så här tempel och kloster, och han tyckte ju att så här munkordnar var ju förlegat. Och vill ju snarare så här, men hjälp människor, ge dem 10 minuter att meditera på bussen eller på tåget så att, som funkar i deras vardag. Så jag tror att han var mer inne på att...
Så där handlar det mer om en sorts teknik egentligen, meditationsteknik.
Olika typer av meditationstekniker som passade den moderna människan. Tror jag att Osho hade som intention, sen blev han ju tokig också mot slutet. Mm. Jag vill inte spoila dokumentären, men det är ju ett ganska...
Du får spoila dokumentären. Den
det,
gammal
det blir ju, det blir ju en beväpnad sekt till slut.
Ja.
Mm.
En beväpnad buddhistisk sekt.
Ja.
Som bara vill att alla ska leva i fred och harmoni med varandra.
Så att det är som sagt, det finns mycket att säga om det där. Och det är en fantastisk dokumentärserie. Den är...
Ja, jag håller med. Jag kunde inte slita mig riktigt.
Men även I'm Not Your Guru på Netflix om Tony Robbins är jätteintressant. Men det finns ytterligare en guru-dokumentär som jag tycker är fascinerande, som heter Kumare.
Mm-hmm. Vem handlar den om då?
Det är en kille som föds i USA med indiska föräldrar som växer upp i USA. Och som börjar störa sig på hela guru-kulturen som hans föräldrar verkar vara väldigt besatta av. Och så säger han till slut, fan, vem som helst kan väl bli guru? De bara sitter och blajar, jag kan bli en guru. Och de bara, nej, så enkelt är det nog inte. Han bara, jag ska bevisa det för er. Så i vuxen ålder så bestämmer han sig för att han ska göra ett performance. Alltså ett guru-performance. Mm. Så han åker till Indien i 2 år. Och låtsas som att han har dragit. Alltså att alla runt omkring tror att han på riktigt är iväg på en själaresa för att hitta sig själv.
Mm.
Samtidigt som han i smyg förbereder en PR-byrå i USA. Att börja förbereda ankomsten av en indisk guru. Som ska komma till USA och hålla någon form av... Hålla hov i något hus. Liksom.
Mm.
Och sen kommer han tillbaka 2 år senare med långt hår och långt skägg. Och hela guru-outfitten och pratar guriska.
Vad menar du med guriska?
Ja, att
du menar...
han lägger på den här liksom, du vet, indiska dialekten på engelskan och börjar prata som en Deepak Chopra-algoritm.
Ja, okej. Okay. Ja, kul.
Och börjar prata, jag tror att han kallar det för blueness.
Mm-hmm.
Han hittar på ett ord. Och sen refererar han all sin lära till blueness. So first of all you have to realize everyone can become blue. And there's a blueness inside and you need to embrace the blueness within but also the blueness outside of yourselves. Han bara blajar runt det här blueness-begreppet. Och folk kommer dit och börjar lyssna och ta till sig och uttrycka att de mår. Att de mår mycket bättre. Och de är tillsammans i det här huset. Det kommer fler och fler. Och till slut så är han så här. Fan har jag gjort? Jag kan ju inte berätta för de här människorna nu att det här bara var ett performance. Så han fick något form av, som man kallade det, spirituellt Stockholmssyndrom.
Mm. Det kan jag tänka mig. Han har lurat alla de här människorna. Nu känner han ett visst ansvar. Ja.
Och jag säger inte mer än så. Men det är en jävligt spännande dokumentär.
Mm.
Och nu när vi ändå passar på tips om dokumentärer. Deepak Chopras son, som för övrigt heter Gotham Chopra.
Jaha, okej. Okay. På riktigt?
På riktigt.
All right.
Har gjort en dokumentär om sin pappa. Som är ett regelrätt fadersmord. Och det är så intressant att titta på det utifrån just guru-aspekten.
Att växa upp som son till en guru kan inte vara lätt, nej.
Exakt.
Man kan inte känna sig sådär speciell och utvald som barn borde få känna sig.
Men också hur han lyckas filma de här ögonblicken när gurufasaden krackelerar ordentligt.
Jaha, är det så?
Mm-hmm. Det är ett jättespännande porträtt av Deepak Chopra.
Vad heter den? Du sa det ju alldeles nyss.
Nej, jag sa att han hette Gotham Chopra.
Ja, men vad heter dokumentären?
Nej, den andra hette Kumare.
Ja.
Men det var den här indiska killen. Jag minns inte vad den heter, men...
Ja, jag får meddela i inledningen helt enkelt.
Ja, gör det.
Eller avslutningen.
Mm.
Ännu bättre. Så, okej, okay, men då har du ändå... Alltså en sak jag fick lära mig som liten, som har med judendomen att göra. Och som jag ändå tror jag att jag tog till mig för att jag tyckte det lät väldigt förnuftigt. Och jag tror att jag fick det från Isaac Bashevis Singers roman Satan in Gorai. Och det är ett judiskt påbud om att man inte ska påskynda Messias ankomst.
Mm.
Väldigt viktigt med tanke på att judendomen är en kultur som verkar liksom bygga på Messiasmyten. Och på grund av det får en och annan karaktär som tror sig vara Messias.
Mm.
Vi behöver liksom inte gå in på Jesus, men han är uppenbarligen en av dem. Så den här lagen finns ju för att när man börjar hoppas på att Messias är här eller är på väg att komma väldigt snart, då slutar man bry sig om den här världen. Man slutar ta hand om sig själv och sitt jobb och sina nära och kära. Därför att man lever ju i den yttersta av alla tider.
Just det.
Och det är det som är faran med den här typen av, vad ska man säga, rörelser. Och jag menar, vi lever ju en tid när vi ser de här rörelserna, alltså det är ju inte de här, såna här rörelser, utan det är bara att människan är som människan är, så hon sveps upp i massa rörelser, så har internet, som du fått känna på ett antal gånger, stimulerar ju till den här typen av masspsykoser helt enkelt.
Mm.
Och då blir det, antar jag, sånt här kan ju bli väldigt farligt.
Mm.
Och det är därför jag undrar på riktigt. Vad är det liksom som Björn Attic och Lindeblad symboliserar för Sverige och svenskarna i just den här tiden?
Mm.
Tycker du att du lyckas besvara det?
Jag tror inte att jag ger ett tydligt eller enkelt svar på det. Jag försöker ju själv förstå och undersöka det. Så jag skulle säga att det här är ett sätt att undersöka det på. För att i slutet av boken så försöker jag sätta ord på det på så sätt att jag menar att ja, men inom buddhismen så finns det en sägning att titta inte på fingret som pekar på månen, titta på månen. Och jag försökte göra om det till en ny metafor med att det finns som en låt som vi alla kan. Och sen så är det vissa som går runt och sjunger den här låten och så blir vi hypnotiserade av att de sjunger så fint. Men att det egentligen är en låt som vi också kan sjunga. Och Björn var jävligt bra på att sjunga den på svenska, tror jag. Och det är exakt vad den låten handlar om. är svårt för mig att sätta ord på kort. Det är därför jag försökt skriva en hel bok om det och kanske kommer behöva fortsätta utforska det. Men jag tror absolut att björn, om man skiter i att se björn som ett svar på någonting och istället titta på vad är det för fråga som ställs. Alltså vad är det för hål eller vad är det för längtan?
Ja, precis. Vad är det för fråga? Därför att jag menar, frågor kan ju vem som helst ställa. Svar är ju svåra att få tag på.
Ja.
Men du menar alltså att den här tiden är så fattig så att det räcker med att någon ställer frågan för att vi ska titta åt det hållet.
Eller att det räcker med att någon ser ut som eller pratar på ett sätt som att det låter som att de har svar. Så följer vi dem. För att vi längtar efter någonting som har med de här frågorna att göra. Och när jag säger de här frågorna så menar jag till exempel, vad gör vi här? Vad är en människa?
Mm.
Och det är ju frågor som religionen tidigare har försökt hjälpa oss med.
Verkligen.
Och till viss del kanske fortfarande gör, om vi ska vara hederliga.
Jag håller med.
Ja.
Jag har svårt faktiskt att se, men när du tittar på modern filosofi, alltså forskning och sådär, det är ju nästan, jag kan inte komma på en enda filosof som sysslar med frågan, varför finns vi?
Nej. Och det kan de inte heller.
Nej, det kan de inte. Det är därför de har gett upp det.
Mm. Och det betyder att de är bra filosofer.
Ja, möjligt.
Men i ett land som då, som Sverige, som tror sig vara moderna, sekulära och rationella, så finns ett enormt undertryck av den här längtan. Och därför exploderar en person som Björn, som ser så svensk ut, som ser så typisk svensk farbror, pappa, morfar, som sitter där med det här liksom utseendet också och inte ger tvärsäkra svar. Inte ger förenklingar. För jag upplever inte att Björn gör det. Jag tycker att han är en av dem som lyckats faktiskt motstå många av de här projektionerna av att bli gurufierad. Även om många gör honom till sin guru. Men det är ju inte det. Det är därför jag försöker också på baksidan av boken säga det. Men det är ju inte han som är grejen. Och det är det inte. Björn försökte peka på någonting. Eller peka åt ett visst håll. Och sen exakt vad det är, du, I don't know, man.
Va? Du vet inte?
Nej.
Ja, men då kan ju inte jag ge ett tydligt svar till mina lyssnare heller.
Nej.
Så varför ska de läsa boken?
De ska läsa boken om de också är nyfikna på vilka de här frågorna är. Om de är nyfikna på vilka andra som har ställt de här frågorna. För det är det. Inte svaren i sig som är särskilt intressanta.
För jag började tänka på det här, är det sant?
Mm.
Som du skriver om, det är någon kvinna, någon guru, och hennes hela grej, det är bara att ställa sig frågan, är det sant?
Ja.
Hon ger inget svar på hur man avgör att någonting är sant. Hon är liksom, det finns ingen begreppsapparat bakom henne man kan luta sig på, utan det är bara den frågan, är det sant?
Nej, det finns absolut. Det finns ytterligare tre frågor i det här frågebatteriet. Om man läser henne eller lyssnar på henne i ett längre format, då finns det en fördjupning kring det.
Okej, och vilka är de frågorna?
Jag kan dem inte utantill.
Okej. Ja. Men vadå, är det sant? Så, ja. Och då tänkte jag faktiskt, för jag läste det där Kierkegaard-citatet som du också sa. Ångest är frihetens yrsel.
Mm.
Och jag tyckte det kändes sant. Mm. Och så ställde jag mig frågan, är det sant?
Mm.
Och vid första anblick, det rasade rätt snabbt. Nej, det är inte sant. Det kan inte vara sant. Därför att, som vi diskuterade i början, ångest är bara en naturlig reaktion på sakernas tillstånd. Och människor kan ju ha befunnit sig i fruktansvärt slaveri och ändå haft ångest.
Mm.
Så är det sant. Och sen började jag tänka på Viktor Frankl.
Såklart.
Ja. Och tänkte, ja, men man kan ju alltid välja att ta livet av sig. Många greker har sagt liknande saker.
Mm.
Så den möjligheten står ju alltid till buds.
Yeah.
Ja. Och då tänkte jag, ja, men då kanske ångest är frihetens yrsel ändå. Damn you, Kierkegaard.
Det gick ju inte så bra från dem heller.
Nej, det gjorde ju inte. Nej. Det. Men, ja.
Men det som till exempel den här frågan då, som Byron Katies fråga Is it true har hjälpt mig med på ett väldigt konkret plan, det är att få syn på vad som är tankar och vad som är verklighet. Och att kunna lokalisera negativa, osanna tankar som gör mig, eller som kanske för mig gör andra illa.
Men varför behövs det en lärare runt det här? Därför att jag har också mediterat i mitt liv och använder fortfarande meditation emellanåt när jag behöver lugna mig. Mm. Och för mig är det ju någonting exceptionellt ateistiskt. Det handlar ju alltså om att jag ska sakta ner min andning och därmed sakta ner min hjärtrytm. Och på så sätt bli fysiskt lugnare. Mm. Och det kan ju jag sammanfatta på en paragraf på ett A4-papper. Det behövs ju inte så mycket mer än så. Så vad är det som... Vad är det här extra man får, liksom?
Mm. Med att ha lärare?
Ja, till exempel.
Om man bara skulle skala av det till det ordet. Varför behöver man lärare? Då tänker jag att det finns människor som har gått den här Robert Frost-stigen. Den otrampade stigen. Som har gått några steg före mig. Och att det finns massa saker jag kan lära mig av dem. Och om det är personer som har gått den existentiella stigen eller den andliga stigen eller den psykologiska stigen eller den vetenskapliga stigen. Det är olika typer av lärare. Och jag lär mig gärna nya saker. Och lär mig gärna av folk som har gått innan mig.
Men det finns många lärare.
Absolut.
Så hur väljer du vilka du ska följa?
Jag provar.
Hm. Mm.
Och jag följer inte dem. Utan det tror jag är den stora skillnaden. Om du skulle prata med mig när jag var 20-25, då skulle jag nog på ett lite mer, du vet, stjärnögt sätt bara säga, jag följer den här personen. Jag följer ingen, utan jag lär mig av dem. Och har ett helt bibliotek av olika lärare. Och de får gärna säga emot varandra. Det är ju bara fantastiskt. Så det är inte en stig eller en linje eller en lära, utan nu lär jag mig bara av olika personer och försöker hitta olika pusselbitar.
Så vad händer nu? Ska du ut på turné med den här boken eller tänker du att nu är det klart, nu har du bearbetat sorgen antar jag, till viss del?
Till viss del.
Och fortsätter med hur kan vi?
Vi får se vad nästa år har i sin plan.
Jaså, är det så? För jag tycker hur kan vi senaste halvåret har ju sprutat ut sig intressanta samtal.
Tack.
Okej, nu sitter han där och ler och ser mystisk ut. Så jag antar att vi kommer bli tvungna att utsättas för vad han tänker utsätta oss för härnäst. Man får meditera över det helt enkelt. Och veta att man kan inte kontrollera allt omkring sig här i världen. Vad var det jag sa till dig på din bokrelease när du skulle gå upp och tala precis innan? Kom ihåg, man kan alltid vara fullständigt frånvarande i vilken situation man än är i. Det kan vara som att du inte ens är där.
Alltså, och det som är så jävla nice är att jag har ju liksom, apropå att ha olika personer som lärare, eller att lära sig av olika personer, jag lär mig ju massor av dig också, och att ha det du säger å ena sidan, och sen har jag det jag hör Björn säga å andra sidan, att ha båda de rösterna är ju magiskt, I fucking love it.
Ja, nej, jag hade gärna velat träffa Björn och säga det till honom, att du bara så du vet, du behöver inte vara här.
Det samtalet, er två emellan, wow, det är...
Ja, det är lite tråkigt, måste man ju säga. Mm.
Och det är roligt att jag tror att ni hade älskat att hänga och samtala. Jag tror att ni hade båda fått ut jättemycket av ett sånt samtal.
Han verkade väldigt intelligent när jag lyssnade igenom en del av avsnitten idag, faktiskt, måste jag säga. Det var betydligt färre plattityder än vad jag trodde det skulle vara.
Mm. Ja, han var bra. Är bra, på riktigt. Det finns väldigt mycket att hylla honom för.
Och eftersom jag inte får ur dig då vad du kommer att göra härnäst, så kan väl jag bara meddela mina lyssnare att de kan fortsätta titta på hur kan vi tills du överger oss och för nya och häftigare äventyr. Tack så mycket för att du kom tillbaka till dekonstruktiv kritik, Navin.
Tack snälla, Aron.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Navid Modiri. Är du intresserad av att läsa boken Min vän Björn och vad han lärde mig om livet, hittar du länken på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit hittar du som vanligt i beskrivningen av avsnittet, oavsett vilken plattform du lyssnar på. På hemsidan hittar du också länk till Hur kan vi live den 28 januari på Intiman i Stockholm, där jag medverkar på scen. Vid det här laget misstänker jag att de två gratisbiljetterna till efterfesten redan har delats ut.
eftersom den som lyssnar på den här podden är smart nog att pausa och mejla och sen fortsätta lyssna. Så grattis till dig som fick 2 biljetter. Kom gärna och rädda mig från att behöva vara social. Tack för att du stödjer dekonstruktiv kritik. Min affärsmodell är prestationsbaserad. Du betalar alltså bara när jag publicerar och om du själv vill. Som en sorts public service. Fast till skillnad från public service, frivillig. Så om du vill stötta mig mer regelbundet kan du göra det på patreon.com/aronflam. Annars går det bra att stötta avsnitt för avsnitt på PayPal med bitcoin eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Vill du köpa och läsa någon av mina böcker kan du göra det på aronflam.com/merchandise. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.